Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan må finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sända hunger i landet. Inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Så kommer vi få höra senare i den gammaltestamentliga läsningen från Amos. Och en första tanke som dyker upp när man hör denna bibelvers är att det kanske handlar om väckelse. Att Herren äntligen ska sända en hunger efter sitt ord i landet så att det blir väckelse. Att det handlar om att folk ska komma till tro i stora skaror. Men fortsättningen avslöjar att det handlar om ett domsord. Folk ska desperat söka efter Herrens ord, men inte finna det. Herren har dragit undan sitt ord från dem eftersom de inte ville höra medan profeten talade. De vill inte omvända sig från sitt förtryck av den fattige och den svage, utan ville jaga bort Amos som förkunnade rättfärdighet och sanning för dem. Det som ligger outtalat i den gammaltestamentliga texten är den djupa insikten att människan inte lever endast av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Att Guds ord och uppenbarelse är grundvalen för allt liv. Och där förbindelsen med denna livskälla är avskuren, vare sig det handlar om att Gud tiger eller att människan förlorat förmågan att lyssna, där är döden. Och samma tanke ligger bakom Davids ord i Psaltaren 119. Det gjorde mig gott att få lida så att jag fick lära mig dina stadgar. Oavsett vad Gud vill tala med oss om så behöver vi lyssna. Han vill vårt liv. Han vill att vi ska leva. Att vi ska bli räddade. Och därför talar han. Och också när han behöver tala med oss om allvarliga saker i vårt liv som inte är som de borde, då behöver vi också lyssna. Och skjuter vi det ständigt ifrån oss, så skjuter vi också ständigt, eller skjuter vi till sist också Gud ifrån oss. Vi förhärdar vårt hjärta, vi stänger ute den helige ande och kommer till sist och slutligen upptäcka att vi egentligen har stängt ute oss själva ifrån Guds rike. Det är vi som har reglat porten från insidan för att vi inte stått ut med Guds tal. När Gud inte får tala med oss om synd, då kan han inte heller tala med oss om nåd, om förlåtelse, försoning, frälsning och frid. Så vår bön får därför vara att Gud faktiskt ger oss en hunger efter hela Guds ord medan vi ännu har det hos oss, medan våra öron ännu inte är stängda. Vår bön får vara att Gud låter sin lag döma oss så att vi får syn på det i våra liv som inte är som det ska, som är skadligt för oss själva och för andra människor. Och så får vår bön vara att Jesus tar på sig också detta och istället ger oss sin förlåtelse, sin rättfärdighet och sitt liv. Och till sist det eviga livet. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som vill att alla människor ska bli frälsta, väck oss till insikt om vårt eviga väl, så att vi inte går förlorade utan får se din härlighet genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord ifrån Amos boks 8:e kapitel. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sända hunger i landet. Inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. De ska driva omkring från hav till hav och springa hit och dit, från norr till öster, för att söka efter Herrens ord. Men de ska inte finna det. Hör också Herrens ord ifrån första Petrusbrevets 4:e kapitel. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Till härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Men ingen av er ska lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. Men om någon får lida för att han är kristen, ska han inte skämmas, utan prisa Gud för det namnet. Till tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Därför ska de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste skapare under det att de gör vad som är gott. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt 13:e kapitel. På sin väg till Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom: Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sade till dem: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, ska försöka komma in men inte kunna det. När husets herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss. Då ska han svara er: jag vet inte varifrån ni är. Då ska ni säga: vi åt och drack när du var med, och du undervisade på våra gator. Men han ska svara er: jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. Där ska ni gråta och skära tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, medan ni själva är utdrivna. Och människor ska komma från öster och väster, norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och se, det finns de som är sist som ska bli först, och de som är först som ska bli sist. Så lyder det heliga evangeliet. Kyrkoåret närmar sig sitt slut och söndagarnas rubriker får en allvarligare ton, också texterna, medan vi rör oss mot domsöndagen och perspektivet av Herrens återkomst. Det är in mot evigheten vi blickar och då ställs saker på sin spets, och det är tillvarons mest avgörande frågor som hamnar i fokus. Överskriften denna söndag rör det allra viktigaste, frälsningen. Och utifrån evangelieläsningen har vi fyra rubriker för predikan. Första, Jesus var fast besluten att gå upp till Jerusalem för din skull. Den andra, frågan är inte om det är få eller många. Frågan är, blir du frälst? Den tredje, porten är trång men ännu öppen där evangeliet förkunnas. Och den fjärde rubriken, tron uppkommer inte genom kamp, men där tron finns kommer kampen inte att saknas. Så den första rubriken, Jesus var fast besluten att gå upp till Jerusalem för din skull. I början av vår läsning nämner Lukas att Jesus var på väg till Jerusalem. Och det fäster vi kanske inte så stor vikt, utan tar mer som en av alla dessa saker som nämns i förbigående. Men att Lukas nämner detta här har att göra med vad han skrev i några kapitel tidigare, i kapitel 9. När tiden för hans upptagande var inne vände Jesus sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Jesus var fast besluten att gå till Jerusalem. Det var ingen bräcklig beslutsamhet, utan en fast beslutsamhet. Han gick mot sin död, och det visste han. Och han sa det också många gånger till lärjungarna, även om de inte kunde ta in vad han sa. Och vi möter också direkt efter vår läsning där några varnar Jesus för att gå till Jerusalem eftersom Herodes vill döda honom. Och då svarar Jesus, gå och säg till den räven, nu driver jag ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon, och på tredje dagen når jag mitt mål. Men idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare, för det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem. Och sen följer sedan klagosången över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeter, och så vidare. Det finns tillfällen i våra liv då vi måste göra någonting som vi tycker är jobbigt. Riktigt jobbigt. Vi har kanske skjutit på det ett tag, men så inser vi att nej, nu måste jag ta tag i det här. Nu måste jag ta det här jobbiga samtalet. Nu måste jag reda ut det här. Eller vad det nu kan handla om. Och då kan vi ställa oss in på att bara göra det. Bli fast beslutna och gå raka vägen till vart vi nu ska. Och inte låta någonting distrahera oss. Inte låta någonting komma i vår väg som får oss att vackla i vårt beslut. Men då kan vi vänta oss att Jesus gick raka vägen till Jerusalem utan att stanna på vägen mer än vad som var absolut nödvändigt. Men det var absolut nödvändigt att stanna på vägen. Det första han gjorde efter att han ställt in siktet på Jerusalem var att röra sig mot olika samhällen och byar. Och skickade ut lärjungarna före för att förbereda hans ankomst. Först där till Samarien. Och precis i början av vår läsning möter vi det också. På sin väg mot Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Han gick inte till Jerusalem för att dö. Han gick mot Jerusalem för att dö så att världen skulle bli frälst genom honom. Så att du skulle bli frälst genom honom. Det han var fast besluten att göra var att gå mot korset, att säkra en väg till det eviga livet för människan, att öppna en port till saligheten. Och till denna frälsning ville han ju kalla så många som möjligt medan de ännu hade tid till omvändelse. Och därför gick han genom städer och byar på väg till Jerusalem. Därför var det absolut nödvändigt att stanna på vägen. Stanna för att kalla människor till Guds rike, kalla till omvändelse och tro medan tid ännu finns. Och det är på denna väg som någon frågar, Herre, är det bara få som blir frälsta? Och då kommer vi till vår andra rubrik. Frågan är inte om det är få eller många. Frågan är, blir du frälst? På väg genom städer och byar så har människor mött en tydlighet i Jesu förkunnelse. Det handlar om evigt liv eller evig död och plåga. Vi möter en skarp uppmaning till omvändelse i början av samma kapitel som vår läsning är ifrån. Han låter de galileer vars blod blandades med offren i templet stå som ett exempel. Och han låter de som dödades när ett torn rasade i Siloam stå som exempel på vad som ska möta dem om de inte omvänder sig. Och då är det inte så konstigt att människor börjar undra om det är få eller många som blir frälsta. Idag skulle nog utgångspunkten vara den omvända. Det är väl bara några få som går förlorade. Eller hur? Hyfsat hyggliga människor kan väl knappast träffas av Jesu varningar. Men då var utgångspunkten att det var få. Men att i vart fall Abrahams ättlingar satt säkert. Det räknade man med. Men Jesus vänder sig emot den allmänna frågan och gör den till en personlig fråga. Personen som närmar sig Jesus gör det ju inte med en fråga om sin egen frälsning, utan en generell fråga. En fråga som håller allvaret lite på distans. Frågan gäller inte hur man blir räddad eller om jag blir räddad, utan hur många. Och det är ingen oviktig fråga. Och bakom en sådan och liknande fråga kan det också dölja sig en djup smärta över människor i ens närhet som inte satt sitt hopp till Jesus. Men svaret på en sådan fråga, om det är få eller många, gör i verkligheten ingen skillnad. Få eller många, risken att gå förlorad finns där i alla fall. Och Jesus vänder sig mot den intressanta frågan och gör den till en livsavgörande fråga. Han ställer oss inför risken att gå evigt förlorad. Att möta en stängd dörr, en stängd port. Att få höra när man desperat knackar på: jag känner dig inte. Jag vet inte varifrån du är. Gå bort från mig. För de som inte släpps in kommer den stängda porten som en chock. De var säkra på att de hade en plats i Guds rike. De var Abrahams barn. Men på vilka grunder släpps de inte in? De verkar inse där och då att det var på falska grunder. Att de tog det som självklart att de till det yttre hörde till folket. Att de var Abrahams ättlingar. Och samtidigt verkar de inse där och då att det hade att göra med Jesus. Om man hörde till honom eller inte. Och de börjar gripa efter halmstrån. Vi åt och drack när du var med. Så står det i gamla folkbibeln, och nya folkbibeln har istället med dig. Men det verkar handla om att de inte delat en verklig gemenskap, utan mest befunnit sig på samma plats. Och mer än en gång har Jesus då också avslöjat vad som rört sig i deras hjärtan. När han i gemenskapen bjöd in syndare. Men det var syndare som omvände sig, medan deras domare, de som satt där och i sina hjärtan dömde dem som ovärdiga, de kunde inte se att de stod som syndare inför Gud. Och därför tog de inte heller emot Jesus som frälsare när de hade honom mitt ibland sig. Du har undervisat på våra gator, fortsätter de. Men de har inte lyssnat på hans undervisning och tagit den till sig. Jesu ord har inte fått fäste i deras hjärtan. Jesus kom för att vara en frälsare, en som räddar från synd. Och den som inte ser sig behöva en sådan frälsare tar då heller inte emot honom, känner honom inte och blir då heller inte känd av honom. Så frågan, blir du frälst, är den viktigaste frågan. Och svaret hänger på om du är känd av Jesus, för han själv är porten till Guds rike. Och då kommer vi till den tredje rubriken. Porten är trång, men ännu öppen där evangeliet förkunnas. Ja, porten är Jesus. Han säger det öppet när han diskuterar med några fariseer: jag är porten, och den som går in genom mig ska bli frälst. Sammanhanget är att han har botat en som har varit blind sedan födseln. Och efter mannens bekännelse till Jesus och tillbeden av honom så säger Jesus: till en dom har jag kommit till denna värld, för att de som inte ser ska se, och för att de som ser ska bli blinda. Det handlar om de som tror sig se, men i själva verket inte gör det. Mannen var verkligen blind och fick sin syn tillbaka. Men Jesus vill här också fästa vår uppmärksamhet på andlig blindhet och andlig syn, klarsyn, synförmåga. Och det här förstod fariseerna, och de ifrågasatte: skulle vi verkligen vara blinda? Och i samma stund så dömde de sig själva. De påstod sig se, men ändå förnekade de Jesus och sitt behov av honom. De kunde inte se att de var syndare i behov av en frälsare, att de saknade en egen rättfärdighet inför Gud. De kunde inte se att Jesus var där och ville frälsa dem, förlåta dem deras synder och ge dem sin egen rättfärdighet. För Jesus är porten till Guds rike. Den är trång, en man bred, och genom den kommer man endast lika utblottad och naken som Jesus själv på korset. Det är obekvämt att få höra att man är en syndare. Och det är smärtsamt att få höra att det man själv gör inte duger. Men det måste få stå där i all sin anstötlighet, eftersom det är sant. Och det här är viktigt när det handlar om vad som gäller för inför Gud som rättfärdighet. Och samtidigt måste det också stå där att vi är värdefulla i Guds ögon. Och att det är just för att vi är det som han gör allt för att ingen ska gå förlorad. Han är den som lämnar de 99 fåren i öknen för att söka upp det enda fåret som sprungit bort. Varje enskild människa är omätligt dyrbar för Gud. Få eller många som blir frälsta, frågade någon där i mängden. Och när Jesus fick den frågan så var han angelägen om att rädda just den människan. För den människan stod Jesus där som den öppna porten. Den är trång, men ännu öppen. Den är öppen eftersom det ännu inte är för sent. Den är öppen eftersom evangelium fortfarande predikas. Den är öppen så länge du hör att Jesus älskar dig, har dött för dig och vill ta dina synder och förlåta dem. Och att han har uppstått och vill låta dig få del i det nya eviga livet i honom. Så den öppna porten är där framför dig när du hör Jesu löfte om förlåtelse och evigt liv. Men när det är sagt så måste jag också säga att det kommer en dag då porten stängs. Och därför säger den heliga ande: idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Finns där i hjärtan ett gensvar att ordet har fått väcka något, så slår det inte ifrån dig. En oro över om porten kommer att vara stängd. Men med en bön likt rövarens på korset: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Det är inte en översvallande trosbekännelse. Det är inte en fullfjädrad dogmatisk utläggning om den kristna tron. Men det är en hjärtas bön till Jesus om hjälp inför evigheten. Och då är det till rätt person man vänder sig. Och då behöver vi till sist också säga något om kampen. När Jesus säger att vi ska kämpa för att komma in genom den trånga porten. Tron uppkommer inte genom kamp, men där tron finns kommer kampen inte att saknas. Vad innebär det att kämpa för att komma in genom den trånga porten? Vi behöver först förstå att Bibeln talar om frälsning på två olika sätt. Det ena är frälsning i betydelsen hoppet om frälsningen. Att vi har förstått att löftena i Jesus gäller oss. Att vi får förtrösta på att han har gjort för oss, att det han har gjort för oss, det räcker inför Gud som rättfärdighet, och vi får förtrösta på det, lita på det och hoppas på det. I hoppet är vi frälsta, skriver Paulus. Det andra är frälsning som fullbordandet av löftena. Alltså när vi väl en gång står där, har fått stå upp till evigt liv och få leva med Jesus och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskyldighet och salighet. Alltså vi kan tala om frälsningen som vi lever i och äger nu, men också frälsningen som ska komma, fullbordan av vårt hopp. Ett frälsningens presens och ett frälsningens futurum, och de hör ihop. Så har vi då kommit till tro, så är vi frälsta. Det vill säga vi har löftet om att Jesus ska kännas vid oss, att vi ska mötas av hans öppna famn och inte en stängd port. Men att komma till tro är inte någonting som vi kan kämpa oss fram till. Skriftens vittnesbörd är klart att när det gäller tro så är det inte någonting som vi kan göra av oss själva. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Och tron kommer av predikan, och predikan genom Kristi ord. Så det är Guds ord som gör det. Och jag kan inte låta bli att än en gång citera lilla katechesen som jag gjort flera gånger. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom, utan den heliga ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor. Här är en kamp, absolut. Men det är en kamp som den heliga ande utkämpar i oss. Men som kristna så möter vi också motstånd. Och vi hörde om det i episteltexten. Och det är en kamp på liv och död. Evigt liv eller evig död. Och vad består kampen i? I litanian, förbönen som vi använder under fastan, så ber vi: hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så det är djävulen, världen och vi själva, det vi brukar kalla vårt kött, som vi har att strida mot. Men vi strider inte själva, utan genom Guds ande. Och här ska vi lära oss av mästaren Jesus. När han frestades i öknen och kämpade mot djävulen, så var det klara avsnitt ur Guds ord som var hans vapen. Det är Guds ord som skapar tro. Och det är också Guds ord som håller djävulen och hans angrepp stången och uppehåller tron. För där i består kampen. Att bevara tron. Att inte låta sig förledas och komma bort från Jesus. Paulus skriver: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Notera, jag har bevarat tron. För det är vad som sist och slutligen är det avgörande. Att genom alla prövningar, alla strider, frestelser, sorger bevaras i tron på och förtröstan på Kristus. I ett par verser efter Paulus skrivit detta så ser vi dock ett sorgligt exempel på motsatsen. Demas har övergivit mig. Han fick kärlek till den här världen. Tidigare stod han där som en medarbetare till Paulus och hälsade tillsammans med Lukas till kolosserna i brevet till dem. Men nu säger Paulus, och vi kan förstå att det är med stor sorg, att Lukas är den enda som är kvar hos honom. Det är en särskild sorg att se en medkristen överge Kristus. Och det kan inte sällan leda till en troskris också för tidigare vänner. Eller fortsatta vänner. Absolut. Det är en kroppsdel som har brutits av. Och det har blivit ett sår. Och liksom ett vanligt sår behöver skyddas så att det inte kommer in smuts och bakterier och så vidare som kan leda till blodförgiftning eller annat och gör hela kroppen sjuk, så behöver vi skydda också ett sådant sår. Och Herren har givit oss varandra av en anledning. Kallat oss samman i en kropp. Upprättat sin kyrka. För att vi behöver varandra på trons väg. Vi behöver tala med varandra. Öppet och ärligt. Men så behöver också Gud själv få vara en del i ett sådant samtal. Och där hans ord får delas. Och bönen omsluta. Och så får Hebreerbrevets författare avsluta. Uppmuntra varandra varje dag. Så länge det heter idag. Så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Så lovad vare Gud och välsignad evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Då får vi stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande. Född av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.